Okej.
Så. Så jag vill verkligen börja med och tacka alla väldigt mycket. En del har hållit lite kontakt med mig under sommaren via e-post och så vidare. Jag har haft en fantastisk tid. Det har varit ansträngande, det har varit utmanande, men det har också varit en väldigt, väldigt fin tid på många olika sätt. Och jag nämnde ju tidigare här att jag var ganska trött, så jag kan berätta några roliga historier. Det är helt okej. Men i alla fall så först så bytte jag plan i London. Så att då somnade jag där när jag väntade på planet. Så liksom jag vaknar upp och så ser jag boarding liksom. Det står så här. Och jag hann precis med min flight. Men vad som sen händer är att när jag kommer till Arlanda så åker jag med pendeltåget från Märsta. För jag vill inte betala för flygbussen. Jag har ju kort. Så jag tar buss 583 från Arlanda till Märsta och går på pendeltåget. Och Taina ringer till mig i Solna. Det är bara två stationer från centralstationen. Och säger jag, somna nu inte. Jag hör att du är trött. Nej då, säger jag. Och sen nästa gång som jag tittar upp då står det södra station. Då har jag passerat centralstationen. Så jag fick åka ytterligare en station och sen gå av och åka tillbaks. Och sen hade jag de här byxorna som har massa fickor liksom överallt så här. Och i en av de här fickorna så hade jag min sån här handdesinfektionsflaska. Och jag vet inte om jag satt på den eller vad som hände, men den gick sönder. Så liksom byxorna var genomsura och jag luktade sprit liksom, därför att det är sån här handsprit. Och sen gick handtaget av på en av resväskorna. Så att liksom, jag kom och mötte Taina liksom, lukta sprit liksom, spilt över hela byxorna. Väskan är trasig. Och jag glömde att stanna på det. Ja, det var helt otroligt. Så hon sa, det var inget nytt tyckte hon liksom. Helt normalt. Okej. Och sen dessutom så ringer Lennart och Eva till Taina och ska fråga om jag har kommit. Och Taina säger, jag är i bussen. Och de tyckte att hon sa, jag är i duschen. Och de tyckte att det var ju konstigt liksom, att varför ska hon vara i duschen nu när hon ska möta sin man liksom då. Men för de har många missförstånd. Så okej. Nu ska vi se. Vi kan slå upp Apostlagärningarna, det 9:e kapitlet. Apostlagärningarna 9. Och vi ska läsa de första 6 verserna där, 1-6. Men vi kan börja med att be att Herren välsigna budskapet. Herre, vi ber för de här tankarna, Jesus, och vi ber att du talar till oss just nu. Och Herre, vi vet att ditt ord är levande och skarpare än något tvegat svärd, står det i Hebreerbrevet 4:12. Och Jesus, vi verkligen ber att du talar till oss långt bortom orden och långt bortom vår egen förberedelse. Herre, det är ditt ord som är för evigt fast i himmelen som vi nu tar till oss, Jesus. Och vi ber att du talar till oss personligen, Jesus. Du vet vad vi bär på när det gäller frågor och bördor och allting, Herre. Tala till oss på djupet av den inre människan. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen. Så läser de första 6 verserna. Saulus, som fortfarande andades hot och modlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, så skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himmelen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du, Herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden, så ska du få veta vad du måste göra. Och jag tänkte på hur det här stycket talar om den person som, åtminstone i Nya Testamentet, förutom Jesus själv, är den mest kända personen. Alla har hört talas om Paulus, aposteln Paulus. Och det är intressant att se hur hans omvändelse var så radikal. Och jag kan berätta att i mitt liv så var inte min omvändelse så här radikal. För mig så var min omvändelse var på många sätt väldigt lugn och stilla. Det tog väldigt lång tid. Jag brottades med många tankar. Och liksom det var en otroligt lång process på något sätt. Så för en del människor så är frälsningen någonting som kommer uppenbarligen väldigt radikalt på det här sättet. För andra så är det en period, alltså inte nu att frälsningen är en period. När jag tror så blir jag frälst i ett enda ögonblick. Men innan vi kommer till det ögonblicket. Vi vet människor som har varit på gatan kanske och mött någon. Fått ett traktat, läst traktatet, förstått det, trott det och blivit frälsta på en gång. Men vi vet också människor som har brottats med de här tankarna i 10 år, 20 år. Och sedan liksom kommit fram till att det måste ändå vara på det här sättet. Och sedan bjudit Jesus in i sitt liv där hemma. Kanske vid sängkanten, kanske någon annanstans. Liksom man har bara tagit emot den fria gåvan, frälsningens gåva. Och jag tänkte just på hur Paulus blev radikalt omvänd. Han var en farisé. Det betyder att han kunde Bibeln mer eller mindre utantill. Han hade studerat hela sitt liv. Han kände till alla profeterna. Han kände till skrifterna. Han visste att Messias skulle komma. Han visste att de här sakerna som Bibeln talade om skulle hända. Och han och hans kollegor, de hade liksom tänkt på det här och de hade tolkat de här sakerna. Men på något sätt, när Jesus kom, så kunde han ändå inte se det. Han kunde ändå inte förstå det. Och han hade ändå inte trott. Men Gud fortsatte att göra sitt verk, som han gör i oss alla. Han slutar aldrig att verka i våra hjärtan. Och när tiden är mogen, när Gud har gjort sitt verk, då bryter han in, då bryter han fram och gör det som måste göras. Och det gjorde han med Paulus här. Och det är intressant att i vers 11 så står det att han begav sig till en plats som kallas för Raka gatan. Och pastor Matti var och besökte Baltimore. Och i en kväll efteråt så berättade han om några resor som han har gjort i Mellanöstern. Och bland annat så berättade han om hur han var just i Damaskus, med huvudstaden i Syrien. Och berättade att han gick till Raka gatan. Och den finns kvar. Det finns en gata som heter Raka gatan. Och alltså det kändes som om ingenting hade hänt där de sista 2000 åren. Liksom att det var verkligen som att gå tillbaks vid den tiden. Eller till den tiden. Och han började att samtala med människor. De var ett litet team så här och de började att prata med människor. Och så liksom, vet ni att för 2000 år sedan så var det en man som hette Paulus som fanns här på den här gatan och berättade hela historien om hur han hade blivit blind i sitt möte med Gud och att någon kom och la händerna på honom och öppnade ögonen och han fick sin kallelse och han gick ut och han förändrade och påverkade en hel värld. Och ingen visste någonting. Ingen visste någonting. Hade ingen aning om det. Liksom, men Raka gatan finns kvar i Damaskus och pastor Matti har varit där. Och jag tycker bara det är så häftigt på något sätt att det är verkligen en verklig plats och rent geografiskt så finns den kvar. Jag tänkte just på de här sakerna, hur Paulus, som var en mycket intellektuell man, han var högt utbildad och när vi tittar på människor i världen som är kristna så tror vi ibland och tänker sådär, ja det är en viss kategori människor liksom, det är de och de som är kristna. Men det är verkligen ett tvärsnitt. När vi tittar i kyrkorna, när vi går runt och liksom ser på människor, liksom vilka som är verkligen troende på Jesus, så ser vi att det är allt. Allt ifrån människor som lever på gatan till människor som är hur rika som helst. Liksom, det finns ingenting som säger att just den kategorin är det som är kristen. Men jag tänkte just på Paulus, hur han blev troende och han blev en övertygad kristen. Och vi vet hur han argumenterade för sin sak. Han argumenterade för att Jesus verkligen var Messias, den som skrifterna hade talat om som skulle komma. Och han skrev ett antal brev som utgör nya delar av Nya testamentet. Och fyra av dem brukar man kalla för de så kallade fängelseepistlarna, eller fängelsebreven. Och han skrev dem från ett fängelse i Rom. Och han skrev dem ganska sent i livet. Och han reflekterar väldigt mycket över olika saker. Det är ganska djupa tankar som kommer fram. Och ett av de här breven, det är Filipperbrevet. Och i första kapitlet där så läste jag bara igenom kapitlet och jag såg att det finns tre saker som han var övertygad om. Tre saker som han var övertygad om. Och den första saken, det hittar vi i vers 6, Filipperbrevet 1:6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er, han ska också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Han hade en övertygelse om Guds karaktär. Vem Gud är. Och jag tänker på hur den här världen är så full av religion av olika slag. Människor som tillber olika saker och de offrar olika saker och de gör saker till sin Gud. Och ibland är det kanske till och med den kristna guden. Men vet vi vem Gud verkligen är? Känner vi till hans karaktär? Men Paulus kände till hans karaktär för han sa, jag är övertygad om att samma Gud som frälste mig, samma Gud som mötte mig på vägen till Damaskus, detta överväldigande möte, samma Gud ska också avsluta det här verket. Det vill säga, det är inte så att Gud frälser oss och sen så, okej, det var bra, nu kan du liksom sköta det själv. Gud är med oss. Han står där i Bibeln, i Efesierbrevet 1:13 och 4:30 att när vi har blivit troende så förseglar han oss. Han sätter ett sigill på oss och säger att vi tillhör honom. Så att från den dagen så är Gud aktiv i våra liv. Vi kanske inte alltid följer honom helhjärtat. Vi kanske till och med går lite åt andra hållet och gör lite andra saker, men Gud ger aldrig upp. Han är alltid med oss. Men Paulus hade en övertygelse om Guds karaktär. Och ni vet hur vi ofta talar om det här att vad är Guds vilja? Och liksom, vad är Guds vilja? Och vi har olika idéer om hur vi ska veta vad Guds vilja är. Men hur ska vi kunna veta vad Guds vilja är om vi inte vet vad Guds hjärta är? Och det är exakt det som den här versen talar om. Att jag är övertygad, säger Paulus, att han som har begynt ett gott verk, han ska också fullborda det. Och när vi vet att Gud har en plan för våra liv, att han aldrig någonsin, som det står i Hebreerbrevet 13 och vers 8, ska överge oss. Därför att, förlåt mig, vers 5 är det, så i vers 8 står det att han är densamme igår och idag och för evigt. Och det är underbart att veta att Gud förändras inte. Vi förändras hela tiden. En dag har vi någonting för oss och nästa dag så tänker vi någonting annat. Liksom. Vi är väldigt inkonsekventa i våra liv, som vi vet. Men Gud förändras inte. Vi kan förlita oss på att det som han har gjort i våra liv, det är för evigt. När han har tagit emot oss, när han har förseglat oss med sin egen ande, då tillhör vi honom. Och han har en underbar plan där han vill förändra oss eller omforma oss, som det står i Romarbrevet 8:29, till hans egen avbild. Och det är fantastiskt att tänka på det. Så det här ordet här för att vara övertygad är pitho i grekiskan. Och det betyder egentligen att bli övertygad genom logiska argument. Och ibland säger man, ja men den kristna tron har ingenting med intellektet att göra. Det är bara en känsla, tror en del liksom. Bara att uppleva Gud. Nej, det finns faktiskt, jag satt under en veckas tid under en professors undervisning som var, han var också professor i naturvetenskap och i teologi. Och den här mannen liksom, han berättade om hur helt fantastiskt denna skapelse är. Så liksom, det är helt omöjligt att denna värld har kommit till av sig själv. Det är helt omöjligt att denna värld kan, och liksom, det var helt makalösa argument. Jag kan inte ens gå in på detaljerna just nu. Men det var så fantastiskt. Och sen den extrem lärde man som liksom i en vecka. Och sen liksom helt plötsligt så blev han tyst. Och sen såg man liksom hur tårarna kom. Han var bruten. Han var förkrossad. Liksom. Han var en intellektuell man. Men Gud kan verkligen röra vid intellektuella människor. Han kan röra vid de som inte är intellektuella. Han kan röra vid de som är emotionellt lagda. Och de som är inte så emotionellt lagda. Jag har ingenting med det att göra. Men jag tänker just bara på att Paulus var övertygad genom logiska argument. Vi kan också lyssna till logiska argument som talar för att den kristna tron är sann. Och att vi vågar lita på den. Och, men det här ordet betyder också att vara tillfredsställd. Att vara tillfredsställd. Är vi tillfredsställda med de svar som den här världen försöker att ge oss? Den här världen har inte egentligen några bra svar. Man har väldigt bra frågor, men har man bra svar? Och, men Gud har svar. Och jag kommer ihåg när jag var yngre så var det en man som reste runt i Sverige och höll tältmöten. Och det stod alltid Gud har svaret ovanför. Och jag tänkte just detta, att Gud har svaret. Det är så underbart att hans karaktär har förändrats inte. Vi kan lita på honom. Så vi blir tillfredsställda när vi låter Gud tala till våra hjärtan. Och Paulus blev tillfredsställd. Det var ingenting som kunde tillfredsställa honom. Inte studierna, inte någonting. Men Guds närvaro i hans liv gjorde det. Men det betyder också att lita på en inre övertygelse. Vi har en inre övertygelse av, genom den helige ande, om att de här sakerna är sanna. Och han som har begynt ett gott verk i oss, han ska också fullborda det. Jag tänker på hur mycket det är som försöker att komma emot oss i den här världen. Köttet. Vad är köttet för någonting? Det är den gamla människan, den gamla naturen som hela tiden på något sätt försöker att argumentera mot de här sakerna. Så här, liksom att, nej, men det är inte så. Det är inte så som Gud säger eller som Bibeln säger. Men vet ni vad det står i Zakaria 2 och vers 13? Står att köttet ska vara tyst. liksom, tyst kött. Och sedan i Zakaria 3:2 så står det att Satan ska vara tyst. Och sen i Romarbrevet 3:19 så står det att den här världen, kosmos, det här systemet som vi lever i, ska också vara tyst. Vi ska inte lyssna på köttets argument och inte på Satans argument eller på den här världens argument. Och Paulus började att lyssna på Guds tankar, på Guds ord. Och han blev övertygad genom ett logiskt resonerande att detta måste vara sant. Jesus måste vara den Messias som skriften har talat om. Men han var också tillfredsställd med de här svaren. En vila kom in i hans liv, i hans tankevärld och i hans hjärta. Och han hade också en inre övertygelse om att det här är sant. Så han hade en övertygelse om Guds karaktär i vers 6. Men sen i vers 14 så står det så här. Min fångenskap, nu talar han om hur han, sitter i fängelse. Brevet är skrivet från fängelset. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt. Tanken med att sätta honom i fängelse var naturligtvis att det skulle vara som ett avskräckande exempel. Att om ni tror på den här guden, om ni tror på den här bibeln och om ni sprider det här budskapet, då kan det gå för er som det går för Paulus. Men han sa att effekten av detta var precis tvärtom. De blev frimodiga. De blev uppbyggda och entusiastiska. Och han sa att på grund av att jag sitter i fängelse så är det fler som faktiskt går ut med evangelium. När jag var i Baltimore så var det en kvinna där som var med. Hon var från Iran. Och hon berättade om hur hon gick på ett universitet. Och på universitetet så vittnade hon om Jesus. Och de fick reda på det. Så de sa, sluta omedelbart med den här aktiviteten. Men de sa, jag kan inte göra det. Och då sa de att okej, du har ett val. Antingen, hon var färdig med sina studier. Så antingen så har du, antingen slutar du med det här eller så kan du inte ta examen. Och hon sa, jag kan inte sluta med det. Så hon fick inte sin examen. Hon blev tvungen att fly från landet. Men nu var hon i Baltimore. Och det var fantastiskt att höra hennes vittnesbörd. Och hon sa liksom att det inte handlar inte om att be alltid för att Gud ska befria oss från förföljelsen. Därför att ibland är det så att förföljelsen i sig själv gör att människor blir frimodiga. Ja. Gud, vi vet aldrig. Liksom, vi säger, åh, tänk, de lider så mycket. Och det är inte det att vi inte har ett hjärta för människor som är förföljda för Guds namns skull. Och det är inte det att vi inte ber för dem och så vidare. Men hon sa, tänk på hur vi ber. Därför att hon sa, den förföljelse jag fick stå ut med, den var till Guds ära. Liksom, det var ingenting som jag egentligen ville komma undan. Därför att Gud var så verklig i den här situationen. Och Paulus hade en övertygelse om evangeliets kraft. Om evangeliets kraft. En del har hört den här historien. Men Richard Warmbrand, som var en romansk pastor som satt i fängelset. När han hamnade i fängelse så hade han absolut ingenting i cellen. Han var naken i cellen. Ägde ingenting. Hade ingenting. Men han kunde morse alltså alfabetet. Och han visste att i cellen intill så satt det några. Så han tänkte att om de kan morse alfabetet så han knackade liksom i väggen och berättade evangelium på det sättet om Jesus Kristus. Och fick svaret tillbaks att de trodde. De kom till tro. Så två stycken nakna människor, helt utan någonting, satt i varsin fängelsecell. Och den ena personen kunde liksom knacka. Jag kan inte knacka. Men så Guds ord bär inte bojor. Guds ord kan inte begränsas. Guds, han säger, jag har en övertygelse om att evangeliet har kraft. Och vi skulle kunna allihopa här säkert ge vittnesbörd om hur detta är sant i våra liv. Hur vi har sett många människor förändras och förvandlas. Och en dag i Baltimore, eller en lördag, så var vi ute och evangeliserade. Och jag var med några stycken på en gata. Och knackade på en dörr. Och det öppnade en man. En yngre man. Och han berättade att han skulle åka redan dagen efter tillbaks till någon annan plats där han var involverad med universitetsstudier. Så jag frågade, vilken typ av studier är det? Han säger teologi. Ja, ah, intressant. Jag är också en teologistudent. Eller teologistuderande. Och så vi samtalade lite grann. Men så visade det sig efter en stund liksom att han hade ingen aning om hur man blir frälst och tror på Jesus. Mm. Ingen aning. Oh. Och jag tänkte, men liksom, vad lär ni er? Liksom, jag vet inte ens nu vad det var för typ av skolan och universitet. Men jag tänkte just det, liksom, att han var på väg att utbilda sig och bli en lärare i dessa ting, bibliska ting. Och han visste inte hur man blir frälst, hur man kommer till tro. Och där fick jag dela evangeliet i all enkelhet. Och det slutade med att han bad en frälsningsbön till Jesus. Och härligt att ni älskar. Men jag tänkte liksom, det är så häftigt. Man vet aldrig liksom vilken typ av människor som man stöter på. Och liksom han hade all den här kunskapen. Han hade allt liksom, han hade alla möjliga svar. Men han visste inte det enklaste och mest centrala. Att frälsningen har ingenting att göra med mänskliga argument eller någonting som vi gör, utan det har allt att göra med att vi tror i våra hjärtan på detta enkla evangelium. Ja. Tänk på Paulus som hade all kunskap. Han hade memorerat alla profeterna i Gamla testamentet. Han kunde redogöra för exakt alla frågor som någon ställde, men ändå förstod han inte enkelheten i evangeliet. Men det gjorde han när han var på vägen till Damaskus, och hans liv förändrades för evigt. Så han hade en övertygelse om Guds karaktär. Att Gud inte förändras. Att Gud har en plan för oss och våra liv. Och att han arbetar i oss ständigt. Och han hade en övertygelse om evangeliets kraft. Att hans fängslande skulle leda till att fler människor skulle få höra evangeliet. Fler människor skulle förstå de här sakerna. Och han visste att Gud arbetade i honom och i andra. Och jag tänkte på det här hur vi kan be bön. Och vad är bön egentligen? Vi talar till Gud om människor. Och sen när vi evangeliserar, då talar vi till människor om Gud. Så bönen är att vi talar till Gud om människor. Evangelisationen är att vi talar till människor om Gud. Så enkelt är det. Och jag tänker bara liksom på hur vi också krånglar till bönen. Liksom. Vi måste ha några slags långa, färdiga böner och så vidare. Och det kanske kan vara så att det hjälper. Liksom när jag växte upp så hade jag lärt mig några barn. Gud som haver barnen kär. Och sen lärde jag mig Fader vår och så vidare. Och de här bönerna, på ett sätt, det hjälpte lite grann så här att man kunde be. Men sen förstod man att vi behöver inte liksom tala med Gud med något sån här krångligt akademiskt språk. Utan vi talar med Gud precis som vi talar med varandra. I all enkelhet. Gud är vår far. Och jag var med en annan professor, jag har varit med så många professorer nu. Och han också väldigt högt utbildad. Och vi åt lunch tillsammans och jag tänkte liksom, jag undrar vad han ska säga nu, liksom några väldigt djupa tankar. Men istället var han bruten och liksom berättade sitt vittnesbörd om hur han hade kommit till tro på Jesus. Och det var liksom så enkelt. Jag tänkte, men en professor ska ju inte komma till tro så enkelt. Du ska ju ha något krångligt vittnesbörd. Men det var så enkelt. Han berättade bara liksom, han sa, jag visste knappast ingenting. Men jag visste så mycket som att Gud hade sänt sin son Jesus Kristus in i världen för att dö för mina synder. Det var allt jag visste och det var det jag satte min tro på. Och Gud förändrade och förvandlade mitt liv. Och jag har lärt mig mycket sedan dess. Men han sa, jag behövde ingenting mera. Och så är det för oss alla. Så enkelt är det. Och jag tänker bara i bönen hur enkelt det är. Att vi inte krånglar till det. Vi ber till Gud. Vi talar med Gud. Om människor. Liksom Gud, vidrör den och den personen. Förändra dem och dem. Gör ett verk i de här människorna. Och vet ni, Gud är trofast. Varje tisdag och varje torsdag i Baltimore så hade de... tisdagarna så åkte vi ut... ofta var det en full sån här stor buss, tog kanske 50-60 personer, och sen var det kanske ett dussin bilar som åkte med också, så ofta var det runt 100 pers som åkte ut varje tisdag kväll. Och så åkte vi till något område och sen berättade evangelium för människor, knackade på dörrar och hade traktat och liksom berättade. Och sen på torsdagen så kom vi tillbaka till samma område och så hade vi en utomhuskonsert. Så folk liksom kom med, de hade instrumenten och så vidare. Så vi, de vi pratade med på tisdagen bjöd vi också in för torsdagen. Och så var det liksom hela sommaren. Tisdag evangelisation, torsdag en konsert. Och jag tänkte bara på just liksom kraften i evangelium. Liksom när man kom in i ett område, den här gamla bussen som rök, sån här blå rök om den liksom. Och det fanns ingen luftkonditionering, det var liksom 35 grader varmt liksom, det bara kokade liksom och alla var bara glada och sjöng lovsång på bussen och sen klev man av där och började att vittna för människor liksom, systematiskt gick det dörr från dörr till dörr och berättade bara om evangelium. Många olika områden liksom, olika, del fattiga, en del rika områden beroende på var vi var någonstans, men det var så häftigt liksom att se Guds kraft förverkligad. Och Paulus hade en övertygelse om detta, och vi har en övertygelse om detta, att evangelium är Guds kraft till frälsning. Och sen den tredje grejen här och sista som vi ska titta på, den är i vers 25. Här har vi samma ord igen. Och här är han övertygad om något annat. Det står så här: och då är jag övertygad, och då jag är övertygad om det, vet jag att jag ska leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Lite innan där i vers 21. Så finns den här kända versen. Han säger: till för mig är livet Kristus och döden en vinst. Jag vet inte exakt, och ingen annan heller förmodligen, vad som hände i Paulus liv i den här tidpunkten. Men det tycks vara så att han funderade förmodligen på om det här var slutet för honom. Om han skulle bli avrättad eller om han skulle bli kvar i fängelset och dö liksom av hunger eller sjukdom eller vad det nu kan vara. Han funderade förmodligen på det, men han sa: oavsett vad som är fallet så spelar det ingen roll, för är jag kvar här i den här världen så vet jag att Gud kommer att använda mig, han vill använda mig. Men är det så att han väljer att ta hem mig, så är det också underbart, därför då är jag i Guds närvaro omedelbart. Och det är så vi kan tänka också liksom, att oavsett om vi är här eller om vi är där, om Gud tar oss hem av någon anledning, så vet vi att livet är i Kristus, men döden är en vinst. Så här står det att han hade en övertygelse om Kristi kropp. Och så säger någon: men vad betyder Kristi kropp? Det betyder någonting mer än Jesu fysiska kropp. Jesus hade en fysisk kropp, men när vi talar om Kristi kropp så talar vi också om församlingen. Därför att han liknar församlingen vid en kropp. Att vi alla som har trott på Jesus Kristus har blivit en del av hans kropp. Vi har liksom, vi är olika lemmar, vi har olika funktioner, men vi är hans kropp på jorden. Det står till och med att församlingen är hans fullhet på jorden i Efesbrevet 1 och verserna 20-23. Så när människor ser oss så ser de också honom, i den bemärkelsen att vi i någon mån reflekterar det liv som är Guds eget liv. Hans heliga ande bor i oss och människor kan se Gud i någon mån när de ser oss. Och jag tycker det är så häftigt att han har en tro på Kristi kropp. Han har en tro på församlingen. Han är övertygad om att det är Guds verktyg eller instrument för att nå den här världen. Och han ser det som en förmån att få vara kvar. Om du tar mig hem, Gud, så är det helt okej. Jag vet att jag kommer att vara i din närvaro i all evighet. Men om jag kommer att stanna kvar så är det också bra, för jag vet att du har utrustat mig med någonting som kan bidra till den här fullheten. Jag kan undervisa, jag kan bygga upp, jag kan göra olika saker. Så oavsett vad du har för mig, Gud, så är det bra. Och han är tillfredsställd med det. Men han har en övertygelse om att det finns en kompetens i Guds församling att nå denna värld och att göra Kristus känd. Och jag tänkte på, vi ska inte gå dit nu, men i Efesierbrevet, speciellt kapitel 3 men också kapitel 4, så finns det en hel rad med olika saker som vi finner i Kristi kropp, som vi finner i församlingen. Många människor säger att jo, men jag är troende, men jag tror inte att jag behöver en församling. Okej, jag kan gå ut i naturen, och visst kan jag det. Jag kan finna Gud i naturen. Visst kan jag liksom finna Gud i ett, något annat sammanhang. Men jag kan inte finna hans fullhet någon annanstans på jorden än i församlingen. Det är där som Gud har valt att uppenbara sig själv för oss. Och bara några saker som jag tänkte på. Guds nåd finner vi i Kristi kropp. Guds mysterium, och då menar jag inte liksom sådär mysterium i bemärkelsen någonting som vi inte kan förstå, men ett mysterium som blir uppenbarat i takt med att vi söker honom och hans rike först. Och tänkte på hur Guds ande är i Kristi kropp, därför att Guds ande är boende i var och en av oss, och när vi umgås med varandra då upptäcker vi också Guds ande där. Tänk på hur evangeliet finns i Kristi kropp. Vi har alla vittnesbörd. Vi går alla ut och berättar evangeliet. Vi har alla vittnesbörd om hur Gud har använt oss på något sätt. Och fått berätta om de här sakerna för vare sig det är skolkamrater eller arbetskamrater eller grannar eller vad det nu kan vara. Så i Kristi kropp finns det en fantastisk rikedom. Det finns också en enhet. En enhet. Vi kanske strider med varandra liksom så där mellan varven, men det finns en enhet därför att vi har samma huvud, Jesus Kristus. Vi är alla under honom. Och när vi underordnar oss den Kristus, då finns det också en enhet. Men där finns också gåvorna. Gud har utrustat oss med gåvor. Och jag vet inte hur ni tänker på det, men ibland liksom så känner man sig så otillräcklig. Så fullständigt otillräcklig. Det spelar ingen roll hur mycket man än försöker liksom göra någonting. Och man tittar på andra. Och de kan någonting som inte jag kan. Och vi jämför oss hela tiden. Men poängen är inte att vi ska kunna allting. Poängen är inte att vi ska jämföra oss med någon annan. Att de har fått någonting som jag borde ha. Och jag måste sträva efter att ha det de har. Det är inte det som är Guds tanke. Guds tanke är att vi ska vara otillräckliga. Inom citationstecken. I bemärkelsen att vi ska komplettera varandra. Därför att en kropp har många lemmar. Det är armar, det är ben och så vidare. Och varje lem har en funktion. Och i första Korinthierbrevet 12:27 står det att vi är unika lemmar. Det finns inte en enda av oss som inte har en given plats i församlingen. Gud har gett den till oss. För att komplettera, bygga upp andra människor. Och för att också ta emot. Så vi är kompletta i honom. Vi är kompletta i Kristi kropp. Men där upptäcker vi gåvorna. Men det är också där vi upptäcker Guds kraft. Där i församlingen. Liksom många människor vill se Guds kraft i bemärkelsen att någonting liksom händer. Något sånt här stort mirakel. Och Gud kan göra mirakel. Många av oss vet det, har sett det, har upplevt det. Det är inte frågan om det. Men den kraft som är ännu större, som jag ser det, det är egentligen att se hur Gud har förvandlat människor. Hur han förvandlade Paulus. Hur han förvandlar oss individer. Var och en har ett unikt vittnesbörd. Hur Gud kom in i våra liv. Ibland var det radikalt som i Paulus liv. Ibland var det som i mitt liv. Det är liksom en väldigt, väldigt lång process av tänkande och resonerande och så vidare. Och allt däremellan. Men det är också i Kristi kropp vi finner Guds rikedom. Vilken rikedom som finns bland oss. Liksom allting som vi har fått av Gud. Och där finns också Guds vishet. Där finns hans fullhet som vi nämnde tidigare. Där finns hans härlighet. Allt detta finns där. Och i första Korinthierbrevet 15:10 så skriver Paulus, samma man som hade den här fantastiska upplevelsen av Gud på vägen till Damaskus. Han skriver där att jag är vad jag är på grund av Guds nåd. Jag är, liksom han säger ingenting. Han säger inte att jag är vad jag är på grund av min utbildning. Jag är vad jag är på grund av min bakgrund. Jag är vad jag är på grund av det eller det eller det. Nej, han säger jag är vad jag är på grund av Guds nåd. Och i andra Korinthierbrevet 5:17 så finns min absoluta favoritvers. Det står att vi är nya skapelser. Allt det gamla är förgånget. Se, någonting nytt har kommit. Så allt det vi är, allt det vi har, det är av nåd. Och jag tänker på liksom att vi brottas ofta med oss själva, liksom våra tankar, liksom vilka är vi? Och vi liksom skapar oss en identitet. Och vår identitet är liksom vårt kött, liksom vad vi är i det naturliga. Det här är det jag är och så vidare. Det kan vara gott eller ont, bra eller dåligt liksom. Ibland är vi lite självgoda, ibland är vi missmodiga, beroende lite grann på. Men det är alltid liksom någonting i oss själva. Men vi är inte vårt kött, vi är en ny skapelse. Men vi är inte heller vår synd. Ofta identifierar vi oss med vår egen synd. Jo, men jag har gjort det här och det här. Jag har fallit på det här sättet och på det här området. Och det är den jag är. Nej, det är inte den jag är. Jag är en ny skapelse. Jag är inte min synd. Jag är inte mitt förflutna. Är det någon som har någonsin blivit attackerad av sitt förflutna? Jag har blivit det. Ofta kommer tillbaks liksom. Vad du har gjort, vad du inte har gjort. Allting det där liksom, det kommer bara rakt i ansiktet. Men vi säger vi är vad vi är på grund av hans nåd. Vi är inte våra misstag. Fienden säger till oss, du är dina misstag liksom. Här har du dem allihopa uppräknade, organiserade, fina, 1, 2, 3, alltihopa. Nej, vi är inte våra misstag. Vi är inte vår kultur. Vi vill gärna vara vår kultur liksom. Det här har vi kommit fram till här. Så här tror vi, såna här är vi. Var lite mera, var bortanför de här grejerna. Låt inte kulturen diktera till oss vad vi är. Utan låt Gud tala om vilka vi är i honom. Vi är inte vår utbildning, vårt jobb, vår sociala status, vår ekonomi, vår nuvarande situation. Eller våran förmåga eller bristande förmåga. Vi är inte ens våran framgång. Ni vet ibland när det går riktigt bra för oss. Nu liksom Gud, kan du faktiskt koppla av lite, jag behöver inte det just nu. Då är det nästan som en fälla liksom. Det är helt otroligt. Och vi är inte liksom våra naturliga gener på det sättet. Och vi är inte heller någonting annat som finns i denna värld. Vi är inte av denna värld. Vi är i denna värld. Och jag tycker det är fantastiskt att tänka på att Paulus fick möta Gud. Och han hade väldigt mycket i sitt bagage. Och vi ser det när vi läser vidare de här i hans brev, hur han också kämpade med olika saker som handlade om hans identitet och så vidare. Men här skriver han från fängelset att han har en övertygelse. Han är övertygad av Kristus, har blivit övertygad om att Guds karaktär är sann. Han som har begynt ett gott verk i mig, han ska också avsluta det. Han hade en oerhörd tillit till detta. Och han visste att det handlade inte om naturliga omständigheter. Det handlade om Gud i honom. Och han hade också en övertygelse om evangeliets kraft. Trots att han satt fängslad så visste han att det hade varit till evangeliets framgång. Men fler människor hade hört och förstått de här sakerna. Och så är det liksom. Vi tror ibland att allting hänger på oss. Men det hängde inte ens på Paulus i den bemärkelsen. Han var fängslad, men evangeliet gick vidare. Och han hade också en övertygelse om Kristi kropp, församlingens kompetens. Han visste liksom att det är där som kraften finns. Det här var de här övertygelserna han hade. Vet ni, hans namn först var Saulus. Vet ni, Saulus betyder någon som är sökt efter. Och vi skulle allihopa kunna ge oss själv det namnet idag. Saulus, vi är de eftersökta. Gud står vid dörren i Uppenbarelseboken 3, vers 20 och knackar. Om någon vill öppna så att han kan komma in och hålla måltid med oss. Och det är en frälsningsvers på ett sätt. Därför att Gud knackar på dörren till människor att han ska få komma in och frälsa oss. Men det är också en helgelsevers i bemärkelsen att han knackar på dörren dagligen för oss. Och vill komma in och hålla måltid. Att umgås med oss. För vi är kallade till gemenskap med honom. I första Korinthierbrevet 1:9. Så det är fantastiskt att tänka på dessa ting. Att han är sökt, han var sökt efter, vi är sökta efter. Men vet ni vad Paulus betyder? Det namn som han sen fick betyder liten. Han var liten. Han var en förkrossad man. Han visste att det var inte i hans kunskap, det han visste att det var inte i hans bakgrund som svaret fanns, men det fanns i Gud. Så att han var sökt efter och han lät sig bli funnen. Men när han blev funnen så var han en liten man i bemärkelsen att han hade inga höga tankar om sig själv. Han sa, jag är den jag är på grund av Guds nåd. Jag är en ny skapelse, har ett nytt namn, har en ny kallelse, har ett nytt liv. Jag är övertygad om de här sakerna. Omständigheterna säger någonting helt annat, men jag vet på vem jag har trott. Och han är ett exempel för oss på många sätt. Vi har en liknande bakgrund. Kanske. Eller kanske väldigt annorlunda. Jag tror att vi kan identifiera oss i någon mån med de här tankarna. Att vi är övertygade om de här sakerna. Det är underbart att bli övertygad. Är det inte det? Liksom det, här. Det är så mycket i den här världen som är så liksom, osäkert på något sätt. Men han var övertygad. Han visste att det här var sant. Han var övertygad intellektuellt. Han var övertygad emotionellt. Han var övertygad på alla områden. Att denne Gud är sann. Det här livet är det sanna livet. Jag har tagit emot det. Jag har tagit till mig det. Jag är övertygad om det. Och vi kan också vara det. Amen. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du också fortsätter att tala till våra hjärtan om att vara övertygad om att det här är sant. Den kristna tron är inte bara någonting som människor har hittat på för att liksom det ska vara lite lättare att leva i den här världen. Det är så dokumenterat som det kan vara. Skriften är så pålitlig. Det finns så goda argument för vad vi tror på. Men ännu mera så vet vi att du gör dig själv verklig i våra liv. Kanske det är någon här idag. Kanske det är någon som lyssnar på internet. På det här budskapet. Och aldrig tagit emot Jesus i sitt hjärta. Som sin personliga frälsare. Be en enkel bön i ditt hjärta. Bjud honom in i ditt liv. Det är inga konstigheter. Om du vet och inser och förstår. Att du har kommit bort ifrån Gud. Som alla människor har. Bibeln säger. Och du är en syndare. Som är avskild från Gud. Om du vet det, du förstår det. Den helige ande talar till dig om det. Be bara en bön att han kommer in i ditt hjärta. Och frälser dig. Tar emot dig. Som sitt barn. Det står att var och en som trodde. Gav han rätten att bli ett Guds barn. I Johannes 1:12. Vilket fantastiskt löfte. Han visar inte bort någon. Han föder på nytt alla de som väljer att tro på honom. Om det är någon här som aldrig har gjort det, eller någon som lyssnar, be den bönen i all enkelhet i ditt hjärta. Och hör sedan av er till oss eller till någon församling så att ni kan gå vidare i denna tro som ni har tagit emot. Bjud honom in i ert hjärta. Säg, Jesus, här är jag. Jag bjuder dig in som min personliga frälsare. Tack att du dog för mig på korset. Tack att du utgöt ditt blod för mig. Tack att du gav ditt liv så att jag kan få liv. Du bad den bönen.
så säger Guds ord att du är hans barn av nåd. I ditt namn, Jesus. Amen.
Amen.